Nåd vara med er alla och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Låt oss det ord få lära som salighet oss ge. En spegel av din ära, ett ljus så att vi ser. Låt oss ur brunnen dricka din söta honunggiv. Från himlen dagg oss skicka ditt ord som skänker liv. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus. Det kristna livet, det är ett liv i samhället bland människor. Utifrån den kristna skapelsesynen kan detta aldrig bara bli ett konstaterande. Utan med den kristna tron så följer ett ansvar för skapelsen. Ett ansvar för samhället och ett ansvar för människorna omkring oss här på jorden. Utifrån Bibeln och Bibelns synsätt så kan vi aldrig komma ifrån detta. Visst har det genom historien funnits kristna som slutit sig samman och flytt samhället och levt isolerat en tid. Och det har gått några år, men det slutar ofta med tragedi. Varför? Jo, det är för att det är ingen av Gud fastställd ordning för människor. Hur ska vi som kristna bete oss i den här världen? Skulle det kanske inte ändå vara lite lättare om vi slog dövörat till och tänka, ja, det där det berör inte oss. Rubriken idag, det är samhällsansvar. Och hur ser samhället ut 2015 i november när vi tittar oss ut, när vi ser i TV och när vi ser i våra tidningar? Vi kan inte undgå att flyktingkrisen, den berör hela Europa. Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen som nu. Enligt FN så är 60 miljoner människor på flykt och har lämnat sina hem, sin trygghet och allt vad de är. I hopp om att få en bättre och tryggare framtid. Europeisk media har under de senaste månaderna dominerats av de här drastiska bilderna vi har sett om hur människor på ynka små båtar, överfulla, riskerat sina liv. Dessa bilder, de talar sitt tydliga språk. Att det finns människor och det finns länder som tar sitt ansvar. Men hur ska vi tänka på det här som församling och kyrka utifrån Bibeln? Vår uppgift, den är ju i första hand att tala om frälsaren och vad han har gjort för varje människas själ. Men detta exkluderar inte att vi ska hjälpa människor som är utsatta. Guds omsorg om den fattige och utsatte, det går som en röd tråd genom hela Bibeln. Den fattige representeras i Gamla testamentet av tre kategorier. Det står om änkan, den föräldralöse och främlingen. Och frågan om främlingen, den har ju hamnat på tapeten de sista veckorna. Skulle inte det översattas egentligen med flykting? Denna sak som har hamnat på och nästan blivit regeringskris i Sverige och har skapat lite osäkerhet. Hur ska vi förhålla oss? Vad läste vi? Eller vad läser vi i vår bibel? I Saltan så står det: Herren bevarar främlingar och han stöder faderlösa och änkor, men det gudlösa väg gör han krok. Uppmaningen att vårda främlingen, det läste vi om i vår gammaltestamentliga text. Det stod, vad var det stod i en av versen? Främlingen som bor ibland er ska räknas, översätter de nu, som en infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Och så tillägger Mose: vi var ju själva främlingar i Egyptens land. Ja, Herre är er Gud. När vi som kyrka och församling har som adelsmärke att ta Guds ord på allvar och inte lämna någonting därhän, så får vi också sätta detta under rubriken "Det står skrivet". Vi får aldrig glömma vårt dubbla medborgarskap. Genom födelsen så är vi medborgare i Sveriges land och en del i USA. Och genom dopet och den nya födelsen så är vi medborgare i himlen. Det har funnits kristna människor som glömt troheten mot den världsliga överheten och ibland glömt att det som kristna medborgare i ett jordiskt rike också har skyldighet. Den världsliga överheten, den är en Guds skapelse. Gud har skapat hela världen och han har fördelat människorna på olika områden. När den högste gav arvslotter åt folket, när han spred ut människors barn, då utstakade han gränserna för folket, står det i femte Mosebok 32. Och i Apostlagärningarna 17 så läser vi: av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka den ska bo. I dagens text som vi läste från Matteus 22 så försöker fariseerna och herodianerna att snärja Herren Jesus med frågan om skatten. Var den laglig? Och de hoppades på att mästaren själv skulle gå i fällan. Mycket i Bibeln, det är ju antingen eller, men här är det både och. Jesus, han går inte i fällan, utan han ger ett svar. Så att fienderna blev både förargade och de blev heta. Till och med gentemot denna hedniska ockupationsmakt som de stackars judarna led under på Jesu tid, så säger Herren Jesus att de har sina plikter och de får inte svika dem, för då sviker man Guds ord. Fromma kristna har ibland svårt att se att världsliga riken och makthavare har någonting med Gud att göra. Men det har de. Det läser vi. Vad står det i Romarbrevet 1:13? Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet, läser vi, som inte är av Gud. Och den som finns, den är tillsatt av honom. Överheten, säger Paulus vidare, det är en Guds tjänare till det bästa. Men gör du det onda så ska du vara rädd, säger skriften. För överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör onda. Bakom överheten står Gud själv. Och att lyda den, det är att lyda Gud. Men denna lydnad, den har sina gränser. När den vill få oss att tvinga oss till saker som strider mot Guds ord, då kommer bibelstället man måste lyda Gud mer än människor in. När kejsaren i Rom ville göra sig till Gud och tvinga de kristna till att offra till honom, då vägrade många kristna att göra det och fick därmed plikta för sitt liv, med sitt liv. Sådana saker slipper vi, kära vänner. Men vi har andra bekymmer i den här världen. För några veckor sedan läste jag att man använder sig av aborterade foster i sjukvården för att människor med vissa sjukdomar ska få bättre möjligheter att överleva. Detta mixtrande med arvsmassan som man ägnar sig åt i laboratorier världen över, det är skrämmande. Av nyfikenhet så går man in på det område som bara Herren har rätt att styra. Att förgripa sig på människans väsen på detta sätt, det är ingenting annat än förgripa sig på Herren Gud. För det första så är det grov synd. För det andra så leder det inte till något gott, hur goda än avsikterna är. En god överhet, den är viktig för kyrkan. Därför uppmanas vi i Nya Testamentet också att be för överhet, för kungar och alla som regerar. Därför att du och jag och alla ska kunna leva ett lugnt och stilla liv. Vi har också lärt oss att det finns ett andligt och ett världsligt regemente som aldrig ska sammanblandas. När Jesus gick ut i Getsemane på skärtorsdagskvällen och lärjungarna såg krigsherren komma, då sa de: se herre, här är två svärd. Han svarade dem: det är nog. Detta samtal med lärjungarna hade Jesus på kvällen i Getsemane. Där i örtagården, på den plats där Jesus skulle utkämpa sin bönekamp i den natt när han blev förrådd, där skulle snart svärden svingas. Där skulle befälhavaren för tempelvakten tränga in i den stund då övergreppet ägde rum. Ställde lärjungarna den frågan: herre, ska vi slå till med svärd? Guds rike skulle denna kväll lida våld. Himmelrikets konung, herrarnas herre, skulle bortföras som ogärningsman. Men Jesus hade ju innan detta skedde i förväg undervisat lärjungarna och sagt: två svärd är nog. Och i bekännelseskrifterna så läser vi följande viktiga ord om överheten: till liksom stjärnornas bestämda rörelser är fastställda av Gud och uppehålls av honom, så utgör också det på lag grundande rikerna en Guds ordning och uppehålls och försvaras av Gud mot djävulen. Det har blivit en predikan idag om överheten. Det är så att vår text, den tar upp detta på ett så tydligt sätt. Och här Jesus ger ett så klart svar. Så klart att ingen behöver sväva på målet. Men det är alltså viktigt att vi måste alltid lyda Gud mer än människor. Det lär oss av aposteln Petrus, och det är också den djupaste innebörden i Jesu ord om den här skattepenningen. Du själv, du är någonting annat än skattepenning. Vi bär inte kejsarens bild, utan vi är Guds avbild, skapat till hans avbild. Skatten, det är kejsaren, men människan, du och jag, vi tillhör Gud. Kejsaren ska ha din skatt, ditt ansvar, din lojalitet, men själv tillhör du Gud. Du är far i hans jord. Han äger dig för att han har skapat dig. Han har köpt dig fri genom dopets bad i kraft av ordet. Därför, om vi ska sammanfatta denna dagen, så finns det en gräns när en kristen människas lydnad mot människor tar slut. Det är när kejsaren eller överheten kräver någonting som går emot Guds ord. Att ge Gud det som tillhör honom, det blir ju ändå också, och det säger vår erfarenhet, alltid både det svåraste och det lättaste i den här världen. Jesus, han säger: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni också få det andra. Vi brukar i lutherdomen betona kallelsen. Att vi ska vara trogna, att vi ska arbeta på den plats där Herren har ställt oss. Luther, han säger i ett av sina bordsamtal: var och en av oss ska föra ett sådant levande att han vet med sig att det behagar Gud, även om det samtidigt skulle vara föraktat och obetydligt. Att vara tjänare och tjänarinna, far eller mor, det är livsformer som instiftats och helgats av Guds ord, och det behagar honom med. Och så ska vi avsluta med ett mycket viktigt bibelord för den här söndagen. Det är 1 Timoteusbrevet 6. Där säger Paulus att Guds fruktan förenar med förnöjsamhet. Det är verkligen en stor bild. Vad är det Paulus vill säga oss med det bibelordet? Jo, precis. Där du har din plats på åldringsvården, där du står vid svarven, där du sitter i skolan eller arbetar på fabriksgolvet, där är du kristen. Där ska du vara glad och du ska vara tacksam för det du har fått. Att sköta sitt arbete, att tjäna, det är att tjäna Gud och hans ord. Och sen får du också vara kristen som en Guds gåva och äga alla den besignelser och all den glädje som Gud genom sitt ord vill ge dig. Amen, låt oss be. Så tackar vi dig Gud, du vår kära himmelske Fader, för ditt heliga och dyra. Lär du oss som kristna att leva ett liv till din ära, så att vi tjänar dig varje dag. Du vet hur ofta vi gör misstag, hur ofta vi syndar och hur ofta vi bryter mot dina bud, hur ofta vi talar illa om vår granne och nästa. Herre, förlåt oss våra synder. Lär du oss genom ditt ord att bli människor som tänker på vad det står i ditt ord och alltid har det för ögonen. Detta ber vi om i Jesu namn.